Den sista delen, del 6 i vår intervju med Gunnel Becker om drottning Josefina, handlar om varför drottning Josefina är en så okänd drottning.
Hennes stora insatser kom alltså under hennes änkedrottningstid ganska sent, 1873. Då fick hon ett stort arv från sin syster Amelie, före detta kejsarinna av Brasilien och också drottning i Portugal. Största delen av det här arvet omsatte Josefina i två stiftelser. Josefina hemmet för fattiga katoliker och konung Oscar den förstes minne för bildade damer i ekonomiskt betryck, både katoliker och protestanter. Det var den första ekumeniska stiftelsen i Sverige. Josefina hade ju själv upplevt hur besvärligt många, alltså bildade kvinnor, kunde få det på sitt ålderdom. Änkor efter ämbetsmän utan pension, lärarinnor, sjuksköterskor och så vidare. Sen hade hon ju också under hela sin tid, både som kronprinsessa och som drottning och änkedrottning, livlig kontakt med Norge, där hon var mycket, mycket uppskattad. Inte minst som änkedrottning hade hon livliga kontakter. Sankt Josefs systrarna hade ju etablerat sig både i Stockholm och i Kristiania på 1860-talet. Och Josefina hade speciellt god kontakt med dem. Brevväxlade flitigt med Josefs systrarna i Kristiania, och 1874 var hon där och la grundstenen till deras skola där, som fick namnet Sankt Josefs institut. Den första katolska skolan i Norge. Hit skulle så småningom Sigrid Undset skicka sin son Hans. Ja, hennes sociala intresse var alltså mycket stort. Och som jag sa tidigare så delade hon ju det här intresset med Oscar och var honom behjälplig med hans sociala reformer. Hon var helt insatt.
Du nämnde Berzelius, vetenskapsmannen, tidigare.
Ja.
Finns det fler kända svenskar från den tiden som har berättat om drottningen?
Ja, Josefina var ju utomordentligt populär under hela sin livstid i Sverige, så att säga. På grund av sitt sätt. Trots sin katolska religion. Hon är ju nämnd i flera av samtidens memoarförfattare. Jag nämnde Hans Reuterdahl och Fritz von Dardel beskriver henne. Och också många andra. Men hon fick också utstå attacker. Särskilt på 1840 och framförallt på 1850-talet i tidningar. Som var fientliga mot den katolska kyrkan. Och i en del fall samtidigt mot Bernadottarna. Och det var ju en farlig kombination för Josefina. Och hon fick faktiskt lida förföljelse.
Hur länge levde hon som änkedrottning?
Hon dog den 7 juni 1876. Och då kan man säga började den stora glömskan. Fram till det, den dagen, då hade hon varit välkänd, älskad ute av många. Men plötsligt så blir det alldeles tyst om henne. Kapellet på slottet tas bort. Man vet att många av hennes krucifix och radband såldes. En del finns ju för allt i världen kvar. Men det blir tyst om henne. Inte den kungliga familjen, enligt vad man har förstått, lever hennes minne kvar där mycket varmt. Kronprinsessan var med om minnesgudstjänsten i katolska domkyrkan 1807, då vi firade 200-årsminnet av Josefinas födelse. Prinsessan Kristina skrev i företalet på vår bok om drottning Josefina. Det var de föredrag som hölls på ett symposium som vi hade i samband med jubileet. Och också andra kungliga personer har sagt att de minns Josefina väl. Ja, minns att de talar om henne i alla fall. Väl, men inte officiellt. Till slut blev hon så okänd så hon till och med utnämndes till den mest anonyma bland svenska drottningar. Det är mycket konstigt, tycker man, och svårt att förstå. förmodligen var det väl det att det var inte kutym vid den tiden att ha en kämpande katolik på tronen. Men man kan säga att mycket av det som Josefina skapade lever ju fortfarande. Sankta Eugenia-kyrkan, alltså hennes Sankta Eugenia-kyrka, måste ju rivas 1968 på grund av omvandlingen av Stockholms innerstad. Men den har ju återuppstått i ny gestalt i Kungsträdgården. Josefina-hemmet och Oscar den förstes minne lever fortfarande ett blomstrande liv. Nu är de flyttade. De fanns från början på Björngårdsgatan i Stockholm. Nu är de ute i Bromma och respektive Bagarmossen och är väldigt viktiga inslag i Stockholms sociala omvårdnad. Och också Sankt Josefs institut i Norge, i Oslo, lever kvar. Fast där har man ändrat namnet till Sankta Sunnivas skola. Men den lever som sagt också ett blomstrande liv. Och Josefinas och Oscars porträtt finns fortfarande i lärarrummet. Sen kan man väl säga att också på annat sätt har väl kanske en ny renässans för Josefina börjat både i Sverige och Norge. Inte minst har biskop Anders Arborelius stor del i det. Han är ju nämligen mycket intresserad av drottningen. Han tycker att hon kan vara en mycket god förebild också för moderna svenskar och också för invandrare som kommer till ett land. Det finns ju också många katolska invandrare som kommer till ett land där den katolska kyrkan inte är så välsedd kanske. De kommer som flyktingar. Drottning Josefina hade också varit flykting och hon hade kämpat för sin kyrka. Och också biskop Eidsvik i Oslo är mycket intresserad. Biskop Anders tog ju också initiativet till det här symposiet som vi hade i Stockholm 2007 och som blev anledningen då till att den här boken om Josefina kom till. Och det var biskop Anders som också förrättade minnesmässan i katolska domkyrkan. Det har till och med talats om salighetsförklaring i vissa kretsar. Det är ju nu en mycket osäker sak och biskop Anders betonar ju att det är någonting som helt ligger i framtiden och som inte alls är säkert. Men saken är ju faktiskt nämnd.
Var ligger drottning Josefina begravd?
Hon ligger begravd i Riddarholmskyrkan. Hon fick en katolsk begravning på Stockholms slott i Serafimersalen och sen fördes hennes kista till Riddarholmskyrkan, till det Bernadotteska gravkoret där. Där sattes hennes kista med den enkla inskriften Josefina ovanpå Oscars kista med inskriften Oscar. Men jag vet att till exempel från den nuvarande Sankta Eugenia församlingen så brukar man ha en liten högtidlighet i just i Riddarholmskyrkan framför Josefinas kista på hennes dödsdag varje år. På husgerådskammaren på Stockholms slott ska man i november öppna en utställning som heter Hemma på slottet. Och då koncentrerar man sig på familjelivet på 1850-talet. Det vill säga så man koncentrerar sig på familjen Karl Johan och Desideria och på Josefina och Oscar och deras barn. Och vill visa hur det gick till. Och man ställer ut föremål och så. Och så ska man ge ut en liten skrift. Och jag fick faktiskt den stora förtroendet att bidra med en uppsats om drottning Josefina i den här lilla skriften. Och i den ska jag alltså berätta om just hennes insatser för den katolska kyrkan i Stockholm. Och hur naturligtvis det påverkade också livet på Stockholms slott. Också hennes filantropi ska avhandlas i det ämnet. Det blir inte så lång uppsats. Men det är väldigt roligt att få vara med och att också hennes kamp för den katolska kyrkan kommer med i det här sammanhanget. Och jag talade också med Antoinette Ramsay Hertelius som har en av de drivande. Hon är väldigt intresserad av Josefinahemmet och Oscar den förstes minne. Och att de lever kvar och det ska finnas bilder från de här institutionerna på utställningen.
Jag tackar dig så hjärtligt, Gunnel Bäcker, för att du har gett oss en så förnämlig bild av denna stora drottning.